Kapitel 32. Dumais brunnar. Gawain red i täten för kolonnen och försökte hålla tankarna på omgivningen. Den här sortens flack terräng med glest spridda träddungar var tillräckligt platt för att man skulle tro att man kunde se väldigt långt. Men i själva verket var en del av de långa åsarna och låga kullarna inte alls så låga som de såg ut. Dessutom drog vinden upp stora dammmoln idag, och damm kunde också dölja mycket. Strax till höger om deras färdväg låg Dumais brunnar, tre stenbrunnar i en liten dunge. Vattentunnorna kunde behöva fyllas på, och det var 4 dagar till nästa säkra vattentäkt, om nu inte Elianel-källan hade torkat ut. Men Galine hade gett order om att de skulle fortsätta utan uppehåll. Han försökte hålla uppmärksamheten där den borde vara, men lyckades inte. Gång efter annan vred han sig i sadeln och blickade bakåt över den långa raden av vagnar som rullade längs vägen. Eisidere och väktare red bredvid dem, och de tjänare som inte var på vagnarna gick till fots. De flesta av ynglingarna befann sig i bakre delen av processionen, på order av Galina. Mitt i kolonnen rullade den enda vagnen utan segelduksöverbyggnad med 6 Eisidere som red bredvid, men han kunde inte se den nu. Han skulle ha dödat Althor om han kunnat, men det här gjorde honom illamående. Till och med Arryn vägrade att delta mer efter andra dagen, och ljuset visste att hon hade själ. Galina var emellertid orubblig. Gawain riktade målmedvetet blicken framåt och kände på Egwens brev som låg inslaget i sidentyg i hans rockficka. Bara några enkla ord för att tala om att hon älskade honom och att hon nu måste ge sig av. Det var allt. Han läste det 5 eller 6 gånger varje dag. Hon nämnde ingenting om hans löften. Nå, han hade inte lyft hand mot Althor. Han hade blivit förstummad över att de tagit honom till fånga och känt sig omtumlad i 4 dagar efter att han fått höra det. På något sätt måste han få henne att förstå det. Han hade lovat att inte lyfta hand mot mannen, och det löftet skulle han lyda om det så blev hans död. Men han tänkte inte lyfta en hand för att hjälpa honom heller. Egwen måste förstå det. Ljus, det måste hon. Svetten sipprade ner för hans kinder och han torkade sig i ögonen med rockärmen. Egwen kunde han inte göra någonting åt just nu, utom att be. Med Min var det en annan sak. Han måste göra någonting. Hon förtjänade inte att föras till tornet som fånge. Det kunde han aldrig tro att hon gjorde. Om bara väktarna som bevakade henne släppte på uppmärksamheten så... Plötsligt blev Gawain medveten om en häst som galopperade tillbaka längs vägen mot vagnarna genom dammmolnen, synbarligen utan ryttare. Gishao, beordrade han. Säg till vagnförarna att göra halt. Häl, säg till Rajar att göra ynglingarna redo. Utan ett ord sporrade de sina hästar och galopperade iväg. Gawain väntade. Det var Benji Dalfors stålgrå vallack, och när den kom närmare såg han att Benji låg vikt över den, fastklamrad vid hästens man. Hästen hann nästan rida förbi innan Gawain fångade tyglarna. Benji vred på huvudet utan att räta på sig och bligade på Gawain med glasartad blick. Han hade blod runt munnen och höll ena armen hårt mot mellangärdet, som om han försökte hindra något från att falla ut. Eil, mumlade han. Tusentals. Alla sidor, tror jag. Plötsligt log han. Kallt idag, inte så... Sen forsade det fram blod ur hans mun och han föll ner på vägen där han låg och stirrade tomt upp i solen. Gawain svängde runt med sin hingst och galopperade mot vagnarna. Benji fick vänta till senare, om någon av dem var i livet då. Galina red honom till mötes med den tunna resmanteln fladdrande bakom sig och ett blixtrande ursinne i de mörka ögonen. Hon hade varit rasande hela tiden sedan Althors flyktförsök. Vem tror du att du är som kan ge order om att vagnarna ska stanna, frågade hon strängt. Vi är omringade av tusentals ejlkrigare, Eishir De. Han lyckades hålla en hövlig ton. Vagnarna hade åtminstone stannat och ynglingarna hade börjat formera sig till strid. Men vagnsförarna fingrade otåligt på tömmarna och tjänarna kikade ut och fläktade sig med händerna medan Eishir De småpratade med sina väktare. Galinas läppar kröktes i en föraktfull min. Dinnar, det är säkert Chaido-krigare som Severna sa att hon skulle skicka som eskort. Men om du tvivlar kan du ta med dig dina ynglingar och se efter själv. De här vagnarna fortsätter mot Tervallon. Det är på tiden att du lär dig att det är jag som ger order här, inte... Och om det inte är era tama ejlkrigare... Det här var inte första gången under de senaste dagarna som hon hade föreslagit att han personligen skulle leda en spaningstur. Om han gjorde det misstänkte han att han mycket riktigt skulle träffa på ejlkrigare och inte tama sådana. Vilka de än är så dödade de en av mina män. Minst en. Han hade 6 spejare ute. Ni bör kanske överväga möjligheten att det här är Althors Ale som har kommit för att rädda honom. Det kommer att vara för sent att fundera på det när de börjat spetsa oss. Det var först då han insåg att han röt fram orden. Men faktum var att Galinas vrede falnade. Hon såg bortåt vägen där Benji låg. Det vore kanske klokt att vara försiktig just den här gången. Rand fick kämpa för att andas. Luften i kistan kändes trög och het. Lyckligtvis kunde han inte längre känna lukten. De sköljde av honom en hink vatten varje kväll. Men det var knappast att räkna som ett bad. Och en stund efter att de stängt locket om honom varje morgon drabbades hans näsborrar av stanken från ännu en dag utsatt för solens oförminskade hetta. Det krävdes en ständig ansträngning för att bibehålla tomrummet. Hans hud var ett enda nät av röda streck. Det fanns inte en tum från skuldrorna till knäna som inte sved när svetten sipprade ut. Och denna smärta var lik 10 000 fladdrande eldslågor som omgav tomrummet och försökte sluka det. Det halvläkta såret i hans sida dunkade avlägset. Men tomheten runt honom skalv till för varje slag. Alerna. Han kunde känna Alerna. Nära. Nej, han tänkte inte öda tid på att tänka på henne. Även om hon var honom på spåren skulle Sex Eishir De inte kunna befria honom. Om de nu inte beslöt sig för att sluta sig till Galina. Ingen tillit. Aldrig mer någon tillit till någon, Eishir De. Kanske var det ändå bara inbillning. Det hände att han inbillade sig saker där inne i kistan. Svala vindar. Promenader i det fria. Ibland gled alla andra tankar undan och ersattes av hallucinationer om att vara ute och gå. Bara gå. Timmar som gick förlorade från det som var viktigt. Han kämpade efter luft och kände sig fram över den ishala barriären som skilde honom från urkällan. Åter och åter igen famlade han sig fram till de 6 punkterna. Mjuka. Han kunde inte sluta. Famlandet var viktigt. Mörker, stönade Lush Therin i djupet av hans medvetande. Inte mer mörker. Inte mer. Om och om igen. Men inte så högt. Rand ignorerade honom den här gången. Plötsligt flämtade han till. Kistan rörde sig. Skrapade högljutt mot vagnsflaket. Var det redan kväll? Hans hudflängda kropp kunde inte låta bli att rycka till. Han skulle bli pryglad igen innan han blev matad, översköljd med vatten och uppbunden som en gås igen för att sova bäst han kunde. Men han skulle komma ut ur lådan. Mörkret runt honom var inte fullständigt. En mörkt, mörkt grå nyans. Den tunna glipan runt locket släppte in en ytterligt liten mängd ljus, även om han inte kunde se det med huvudet nedtryckt mellan knäna. Och varje gång tog det hans ögon lika lång tid att se någonting annat än mörker som det tog hans näsa att bedövas. Men trots det måste det vara natt. Han kunde inte låta bli att stöna när kistan lutade. Det fanns ingen plats för honom att glida, men lutningen gjorde att nya muskler påfrestades. Muskler som redan var ofattbart påfrestade. Hans fängelse slog i marken med en hård duns. Snart skulle locket öppnas. Hur många dagar hade han legat där under den brännande solen? Hur många nätter? Han hade tappat räkningen. Vem av dem skulle det bli den här gången? Ansikten virvlade runt för hans inre syn. Han hade lagt varje kvinna på minne när det var hennes tur. Nu var det bara ett enda virvar och han kunde inte längre komma ihåg vem som varit var och när. Men han visste att Galina, Arian och Catherine var de som pryglat honom flest gånger. De enda som gjort det mer än en gång. Deras ansikten lyste i hans medvetande med en vild glöd. Hur många gånger ville de höra honom skrika? Plötsligt insåg han att kistan borde ha öppnats vid det här laget. De tänkte lämna honom där hela natten. Och sen kom morgondagen med sin sol och muskler som egentligen var för ansträngda och mörbultade lyckades pressa förtvivlat mot locket. Släpp ut mig, ropade han hest. Bakom ryggen krafsade han smärtsamt och ganglöst med fingrarna. Släpp ut mig, skrek han. Han trodde sig höra en kvinnas skratt. En stund låg han där och grät, men så torkade han upp som en rasande smältugn. Hjälp mig, morrade han åt Luce Tharyn. Hjälp mig, stönade mannen i hans huvud. Ljus, hjälp mig. Rand muttrade halmset och återgick till att känna blint över den släta ytan fram till de sex punkterna. Förr eller senare skulle de släppa ut honom. Förr eller senare skulle deras uppmärksamhet brista. Och när de gjorde det, han märkte inte själv när det skrapande skrattet växte fram någonstans djupt nere i hans strupe. Perrin kröp på mage upp för den mjuka sluttningen och kikade över krönet. Den syn som mötte honom var som någonting från den svarte strömmar. Vagnarna hade gett honom en viss aning om vad han hade att vänta sig, men den bleknade vid sidan av verkligheten. Kanske en mil från där han låg bredde en väldig myllrande massa av shaido-krigare ut sig. De omslöt fullständigt vad som tycktes vara en ring av vagnar och människor runt en liten träddunge inte långt från vägen. Flera av vagnarna hade redan förvandlats till bål med dansande lågor. Från vagnarna kastades eldklot, små knytnävar eller stora som klippblock, ut bland shaido-krigarna och förvandlade ett dussin i taget till levande facklor. Från den molnfria himlen kom blixtar som kastade upp jord och kardinsårklädda figurer i kaskader. Men också bland vagnarna slog silverne blixtar ner och även från ale-styrkorna kom det eldklot. Många av kloten slocknade eller exploderade plötsligt innan de nått sitt mål och många av blixtarna dog bara bort. Men även om Aesidena för stunden såg ut att ha överhanden i striden så måste Shaidos enorma övermakt förr eller senare ge dem segern. Det måste vara 200 eller 300 kvinnor som leder kraften där nere, kanske fler. Kiruna som låg bredvid honom lät imponerad. Sorile på andra sidan den gröna systern såg onekligen imponerad ut. Den visa luktade av oro, inte rädsla, men bekymrad. Jag har aldrig sett så många vävar på samma gång, fortsatte Aesidene. Jag tror att det är minst 30 systrar i lägret. Du har fört oss till en kokande kittel, unge Aibara. 40 000 shaido, muttrade Ruark bistert vid Perrins andra sida. Han till och med luktade av bisterhet. Minst 40 000. Och det hjälper inte stort att få svaret på varför de inte skickade fler söderut. Hans nådraken är där nere, frågade Dobrain, som såg på Perrin över Ruwaks axel. Perrin nickade. Och ni tänker ge er ner där och hämta honom? Perrin nickade igen och Dobrain suckade. Han luktade resignerad, inte rädd. Vi går in, först där bara. Jag tror inte att vi kommer ut. Den här gången nickade Ruwak. Kiruna såg på männen. Ni inser att vi inte är tillräckligt många. Nio, även om era visa verkligen kan leda kraften i någon större utsträckning, så är vi inte många nog att mäta oss med det där. Sorile fnös ljudligt. Men Kiruna höll blicken riktad mot scenen nedanför dem. Vänd då om och rid söderut, sa Perrin till henne. Jag tänker inte låta Elida få Rand. Bra, svarade Kiruna med ett leende, för det tänker inte jag heller. Han önskade att hennes leende inte fått det att krypa i honom. Om hon hade sett den illvilliga blick Sorile riktade mot hennes nacke, skulle det kanske å andra sidan ha börjat krypa i henne också. Perrin signalerade till dem som var kvar vid åsens fot. Sorile och den gröna systern gled ner för slänten tills de kunde resa sig upp utan att synas och skyndade sedan iväg åt varsitt håll. Det var inte mycket till plan de hade. Egentligen gick den bara ut på att nå Rand på något sätt, befria honom på något sätt och sen hoppas att han inte var alltför illa skadad för att kunna göra en portöppning så att så många som möjligt kunde fly innan Shaido eller Eishedena i lägret han dödade dem. För hjälten i någon lekasaga hade det inte varit några problem, men Perrin önskade att de hade haft tid att göra upp lite riktiga planer. Inte bara vad han, Ruwak och Dobrain kunde pressa fram medan klanhövdingen sprang allt vad han kunde mellan de bådas hästar. Tid var emellertid en av många saker som de inte hade. Det var omöjligt att säga om Eishedena från tornet skulle hålla stånd mot Shaido-horderna så mycket som en timme till. De första som satte sig i rörelse var tjuvflodsmännen och vingardet uppdelade i två grupper, varav den ena omgav visa till fots och den andra beridna Eishedjer och väktare. Till vänster och höger korsade de åsen. Daniel hade låtit dem ta fram Manetharens röda örn igen, förutom det röda varghuvudet. Ruwak sneglade inte ens åt gruppen där Amis gick, inte långt från Kirunas mörka vallack. Men Perrin hörde honom mumla. Må vi få se solen gå upp tillsammans, mitt hjärtas skugga. Tanken var att mejnerna och tjuvflodsmännen skulle täcka de visa och Eishedenas reträtt, om det nu inte blev tvärtom. Hur det än blev verkade Bera och Kiruna inte tycka om planen. De ville absolut vara där Rand var. Är ni säker på att ni inte vill rida, första Ibarra? Frågade Dobrain från sadeln. För honom var blotta tanken på att strida till fots en styggelse. Perrin klappade på yxan som hängde vid hans höft. Den här är inte till mycket nytta från hästryggen. Det var den i själva verket visst. Men han ville inte ta rapper eller långlöpe ned i det som låg framför dem. Människor kunde välja om de skulle kasta sig rakt in i ett inferno av stål och bråd död. Han valde för sina hästar. Och idag valde han ett nej. Du kanske kan låna mig en stigbygel när det behövs. Dobrain blinkade. Fotsoldater användes inte mycket i Carhain. Men han verkade förstå och nickade. Det är dags för spelemännen att spela upp till dans, sa Ruwak och lyfte sin svarta slöja. Även om det inte skulle vara någon som spelade på flöjterna idag, vilket en del av älkrigarna inte tyckte om. Många av spjutjungfrorna tyckte heller inte om de röda tygstycken som de tvingades bära för att våtlänningarna skulle kunna skilja dem från Shaidos jungfrur. De verkade tycka att alla borde kunna se skillnaden direkt. Svartslöjade spjutjungfrur och Sishuai Aman började löpa upp för slänten i en lång kolonn. Och Perrin gick tillsammans med Dobraine till Loyal, som redan stod i spetsen för Carhanierna, med yxan i ett tvåhandsgrepp och öron strukna bakåt mot huvudet. Aram var också där, till fots och med blottat svärd. Den forne knåparen hade ett mörkt, förväntansfullt leende på läpparna. Dobraine gav tecken till att rycka fram bakom Rands två baner. Och med knarrande sadlar började en liten skog av 500 lansar bestiga åsen vid sidan av älkrigarna. På stridsscenen hade ingenting förändrats, vilket förvånade Perrin tills han insåg att det inte gått många minuter sedan han sett den sist. Det kändes så mycket längre. Den väldiga massan av Shido pressade fortfarande inåt. Vagnarna brann fortfarande, kanske fler än förut. Blixtarna slog fortfarande ner ur skyn och elden flammade alltjämt i form av klot och väldiga flammor. Tjuvflodsmännen hade nästan nått sin position tillsammans med mejnerna, Aesedena och de visa. De rörde sig nästan makligt över den böljande slätten. Perrin skulle gärna ha låtit dem hålla sig längre bak för att ge dem större möjlighet att fly när tiden kom för det. Men Daniel insisterade på att de måste hålla ett avstånd på högst 300 steg för att deras långbågar skulle kunna vara effektiva. Och Norell hade varit lika angelägen han om att inte hålla sig undan. Till och med Aesedena, som säkerligen inte behövde vara närmare än att de kunde se vad de gjorde, hade envisats. Än hade ingen ur Shido-massan sett sig om. I varje fall var det ingen som pekade mot hotet som sakta närmade sig bakom deras ryggar. Ingen som vände sig om för att möta det. Alla verkade vara helt upptagna av att störta in mot cirkeln av vagnar, falla tillbaka inför eld eller blixtar och sedan pressa på igen. Det enda som behövdes var att en enda krigare kastade en blick bakåt. Men infernot framför dem höll deras uppmärksamhet fången. 800 steg. 700. Tjuvflodsmännen satt av och grep sina bågar. 600. 5. 4. Dobraine drog sitt svärd och höjde det ovan sitt huvud. För hans nåd draken, Taborwin och segern, ropade han. Och hans rop upprepades av 500 strupar samtidigt som 500 lansar sänktes. Perrin hann ett och jämt tugga tag i Dobraines stigbygel innan Carhanier-kavalleriet satte av med dundrande hovar. Loyal höll jämna steg med de galopperande hästarna. Perrin löpte med och lät hästen dra honom i långa språng. Han sände ut en tanke. Kom. Ur synbarligen tom mark täckt med brunt gräs föddes plötsligt 1000 vargar fram. Både smäckra, bruna slättvargar och en del av deras mörkare, kraftigare kusiner från skogen. De löpte tätt mot marken och kastade sig i ryggen på Shido-krigarna med huggande käftar i samma stund som de första långa tjuvflodspilarna började regna ur skyn. En andra salva var redan på väg i en hög båge. Med pilarna föll nya blixtar, nya eldkvastar blommade upp. De beslöjade Shido-krigarna som vände sig om för att möta vargarna hade bara något ögonblick på sig att inse att de inte var det enda hotet innan ett kompakt spjut av älkrigare slog mot dem vid sidan av en hammare av karhainska lansiärer. Perrin ryckte upp sin yxa ur bältet, högg ned en Shido som stod i hans väg och tog ett språng över mannen när han föll. De måste nå fram till Rand. Allting hängde på det. Bredvid honom höjdes Loyals väldiga yxa, föll och svängde, högg ut en väg. Aram tycktes dansa med sitt svärd och skrattade medan han högg ned allt som kom i hans väg. Det fanns inte tid att tänka på någon annan. Perrin arbetade metodiskt med sin yxa. Han högg ved, inte kött. Han försökte att inte se blodet som sprutade. Inte ens när hans ansikte färgades rött. Han måste nå fram till Rand. Han högg sig en väg genom en snårig skog. Han koncentrerade sig helt på mannen som var framför honom. Han tänkte på dem som män, även när längden skvallrade om att det kunde vara en spjutjungfru. Han var inte säker på att han skulle kunna förmå sig att svinga den halvmånformade äggen om han tillåtit sig tänka att det var en kvinna han svingade den mot. Han koncentrerade sig. Medan han högg sig framåt skymtade andra saker förbi i utkanten av hans synfält. En silverne blixt kastade upp kardinsårklädda gestalter i luften. En del med rött pannband, andra utan. En annan djungeld vräkte ner Dobrain från hans häst. Carhanian kämpade sig upp på fötter och gick till anfall med svärdet. Eld omslöt en klunga ale och Carhanier och förvandlade både män och hästar till skrikande facklor, de som fortfarande kunde skrika. Dessa scener passerade för hans blick, men han tilläts inte att se dem. Det enda som fanns var männen framför honom. Snårskogen som skulle röjas av hans yxa och Loyals, av Arams svärd. Sen såg han någonting som trängde igenom hans koncentration. En stegrande häst, en ryttare som föll baklänges och drogs ur sadeln av huggande ejlspjut. En ryttare i rött bröstharnesk. Och där var ännu en av vingardisterna, en hel klunga som stötte med sina lansar. Norell med sin plym vajande ovanför hjälmen. Ögonblicket därpå såg han Kiruna, som med lugn och obesvärad min skred likt en stridens drottning längs en stig som banades av tre väktare och av eldkloten som hon själv slungade. Och där var Bera, och längre fram Feldrin och Mashura, och vad i ljusets namn gjorde de här allihop? De skulle vara kvar tillsammans med de visa. Någonstans framför honom hördes en ihålig knall, likt en åsksmäll som skar genom larmet av skrik och rop. Ett ögonblick senare uppenbarade sig en ljusstrimma mindre än 20 steg framför honom. Ett spjut av ljus som skar genom flera män och hästar som en rak kniv, medan det vidgades till en portöppning. En svartklädd man med ett svärd i handen hoppade ut och föll genast genomborrad av ett shaido-spjut. Men strax därpå sprang ytterligare 8 eller 9 män ut innan portöppningen försvann och bildade en cirkel runt den fallne mannen med sina svärd. Med mer än svärd. En del av de shaido som stormade mot dem föll för svärdsklingorna, men fler fattade helt enkelt eld. Huvuden exploderade likt meloner som man släppt från ett hustak. Kanske 100 steg bakom dem tyckte sig Perrin se ännu en cirkel av män i svarta rockar, omgärdade av eld och död. Men han hade inte tid att undra över det. Shaido-krigarna slöt sig kring honom också. Han ställde sig rygg mot rygg med Loyal och Aram, högg och hackade desperat. Det gick inte att gå framåt nu. Han kunde nätt och jämnt stanna där han var. Blodet dunkade i hans öron och han hörde sig själv flämta efter luft. Han hörde Loyal också. Ogen flåsade som en jättelik blåspälg. Perrin slog undan ett huggande spjut med yxan, skar en annan shaido med piggen på tillbakavägen, fångade en spjutspets med handen utan att bry sig om det blödande sår han fick, krossade ett svartslöjat ansikte. Han trodde inte att de skulle hålla ut länge till. Minsta del av honom var fullständigt upptagen av att överleva ännu ett ögonblick. Nästan alla delar av honom. I en vrå av hans medvetande fanns bilden av Fail och den sorgsna tanken att han inte skulle kunna be henne om ursäkt för att han inte kom tillbaka till henne. Rand flämtade. Plågsamt dubbelvikt inuti kistan, men fortsatte att famla över skölden som skilde honom från urkällan. Jämmer svävade över tomrummet, bistert raseri och brinnande skräck gled längs dess utkant. Han visste inte längre säkert vad som var hans och vad som var Luce Therins. Plötsligt fastnade andan i halsen på honom. 6 punkter, men nu var en av dem hård, inte mjuk. Hård. Och så ännu en tredje. Ett strävt skratt fyllde hans öron. Det var hans eget, insåg han sedan. En fjärde knut blev hårt. Han väntade, försökte hålla tillbaka vad som lät som ett sinnesrubbat fnitter. De två sista punkterna förblev mjuka. Hans dämpade skratt dog bort. De kommer att känna det, jämlade Silus Therwin desperat. De kommer att känna det och kalla de andra tillbaka. Rand slickade sig om sina spruckna läppar med en tunga som var nästan lika torr. All vätska i honom tycktes ha gått åt till den fuktiga hinnan av svett som fick hans sår att svida. Om han försökte och misslyckades skulle han aldrig få en ny chans. Men det kanske han ändå inte skulle få. Försiktigt kände han på de fyra hårda punkterna. Det fanns ingenting där, lika lite som skölden själv var någonting han kunde känna eller se. Men på något sätt kunde han känna runt detta intet. Känna dess form, dess knutar. Det fanns alltid mellanrum mellan trådarna i en knut, hur hårt åtdragen den än var. Mellanrum tunnare än ett hårstrå där bara luft fick plats. Sakta, oändligt sakta famlade han sig in i ett av dessa mellanrum, klämdes in i ett otroligt litet utrymme som knappt tycktes finnas alls. Sakta. Hur länge skulle det dröja innan de andra kom tillbaka? Om de gjorde det innan han hittade ut genom denna slingrande labyrint. Sakta. Och plötsligt kunde han känna urkällan, som om han nuddat den med en nagel. Bara yttersta spetsen på en nagel. Shaidin var fortfarande bortom hans grepp. Skölden var fortfarande kvar. Men han kunde känna hoppet tändas hos Luth Therin. Hopp och ängslan. Två Aesir höll fortfarande sin del av barriären. Fortfarande medvetna om vad de höll. Rand kunde inte ha förklarat vad det var han gjorde därnäst. Även om Luth Therin hade förklarat hur han skulle göra. Förklarat det när han inte glidit iväg i sina egna vansinniga fantasier. Sina raseriutbrott och gråtattacker över sin förlorade Elaina. Mellan pladdret om att han förtjänade att dö och ropen om att han inte tänkte låta dem avskilja honom. Det var som om Rand spände det som han sträckte ut genom knuten. Spände det så hårt han förmådde. Knuten höll emot. Den skalv. Och sen brast den. Nu var de bara fem. Barriären blev tunnare. Han kunde känna hur den minskade. En osynlig mur som nu bara var fem tegelstenar tjock istället för sex. De två Aesirna måste också ha känt det, även om de kanske inte förstod exakt vad det var som hade hänt eller hur det gått till. Ljus, snälla, inte nu, inte ännu. Snabbt, nästan hysteriskt, gick han till attack mot de återstående knutarna i tur och ordning. En andra knut brast och skölden blev åter tunnare. Det gick fortare nu, fortare för varje gång, som om han börjat lära sig vägen genom labyrinten, trots att den var olika för varje gång. Den tredje knuten var borta, och sen uppenbarade sig en tredje mjuk knut. Aesirna visste kanske inte vad han gjorde, men de tänkte inte sitta overksamma medan skölden blev tunnare och tunnare. Han måste lösa upp skölden innan en fjärde syster kom för att hålla den. Fyra skulle kanske kunna hålla den vad han än gjorde. Nästan gråtande kämpade han sig genom de invecklade slingorna, gled mellan tomheterna. Förtvivlat spände han till och spräckte knuten. Skölden var kvar, men nu var det bara tre som höll den. Om han bara var snabb nog nu. När han sträckte sig efter Shaidin fanns den osynliga muren fortfarande kvar. Men den kändes inte längre som om den var av sten eller tegel. Den gav efter när han pressade, töjdes ut mer och mer. Plötsligt slets den itu som ruttet kläde. Kraften fyllde honom och samtidigt grep han de tre mjuka punkterna och krossade dem obönhörligt i nävar av ande. Förutom det kunde han fortfarande bara leda kraften där han såg, och det enda han såg var insidan av kistan. Det lilla han skymtade med huvudet nedtvingat mellan knäna. Innan han ens knutit händerna av ande ledde han luft. Kistan exploderade bort från honom med en hög knall. Fri, viskade Luce Tharyn som ett eko av Rands egen tanke. Fri, om det inte var tvärtom. De ska få betala, morrade Luce Tharyn. Jag är morgonens första. Rand visste att han måste handla ännu snabbare nu. Handla snabbt och våldsamt. Men först fick han kämpa för att kunna röra sig överhuvudtaget. Han hade pryglats 2 gånger varje dag i han visste inte hur många dagar och legat nedtryckt i en kista varje dag. Nu skrek hans muskler i högan sky när han bet samman tänderna och långsamt pressade sig upp på händer och knän. Det var ett avlägset skrik, någon annans plågade kropp. Men hur stark Saidin än fick honom att känna sig kunde han inte förmå denna kropp att röra sig snabbare. Tomheten utgjorde ett dämpande skal mellan honom och alla känslor. Men någonting som liknade panik försökte leta sig in i tomrummet. Han befann sig i en stor samling spridda träd där tjocka ljuspelare silade ner genom de nästan helt kala grenarna. Till sin bestörtning insåg han att det fortfarande var dag, kanske inte ens eftermiddag. Han måste röra på sig. Det skulle komma flera i Shadir. 2 låg på marken intill honom, synbarligen medvetslösa. En med ett otäckt blödande sår i pannan. Den tredje, en kvinna med kantiga former, låg på knä och stirrade ut i luften medan hon höll hårt om huvudet med båda händerna och skrek för full hals. Hon verkade inte ha träffats av splittret från kistan. Han kände inte igen någon av dem. I ett ögonblick han har beklagat att det inte var Galina eller Arian som han släckt. Han var inte säker på att han hade tänkt göra det. Luce Tharyn hade tragglat i det oändliga om hur man skulle avskilja alla de som hade hållit honom fången. Rand hoppades att det varit hans egen idé, hur hastigt påkommen den än varit.